Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej, innan vi kör igång veckans avsnitt av Specialisterna ska vi säga det att jag och Simon Gärdenfors, alltså jag, Anton Magnusson och Simon Gärdenfors åker på turné, heter Uppvigling och förledande av ungdom. Vi kommer till 28 svenska orter, så gå in på specialisterna.se så kommer vi säkert till där du bor. Köp biljetter för de börjar ta slut. Hej!
Fjum, 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 fjum! Ja, men då kan Linus Elsson unna sig en egen jingle.
Ja, det tycker jag.
Då vill vi bara säga
tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king.
Tack för klippningen, Linus Elsson.
Har du skaffat liv, Linus?
Exakt. Det måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller?
Wreck mode. Jag ska bara kolla ljudnivån här. Han blir så rätt bra ut.
Hej, hej, hej. Hej, ja.
Special, special, specialisterna, baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag så är det jag, Simon Gärdenfors, som sitter i Stockholm och du, Anton Magnusson.
Ja, Anton Magnusson här via länk. Trevligt.
I Malmö stad. Jo, men ja. Det är bra. Det är bra.
God jul.
Tack så mycket.
Glad Hanukka.
Tack. Jag har inte firat Hanukka, inte Kwanza. Men jag har faktiskt firat lite jul.
Okej.
Har du firat jul?
Ja, har jag gjort.
Jag kanske ska börja med en liten cliffhanger att jag... Har haft något av ett personligt helvete. Men vi ska återkomma till det. Vi bara låter den ligga där i bakgrunden så vi inte förlorar de här lyssnarna som vanligtvis bara lyssnar de första 10 sekunderna. Och tänker att...
du har inte berättat för mig än, så du bara berättat att du hade haft en helvetes dygn eller vad det var.
Om gingen Simons personliga helvete inte är försvunnet så kan man ju slänga in den senare.
Ja.
Det var en annan typ av helvete den här gången. Ja, men du har firat jul.
Jag har firat jul. Fick en kaffekokare.
Vilken typ av kaffekokare?
Vet inte, men en bra kaffekokare.
Alltså en sån med, man sätter in Melitta-filter och...
En bryggare liksom.
Ja, okej.
Ja, precis. Ja, exakt.
Och men då har du ändå sagt att du inte kommer ut. Alltså att innan så var det att du gick ut för att köpa kaffe på din lokala närbutik.
Ja, precis.
Så nu kommer du...
Nu är jag trött på att ha en anledning att gå ut om dagarna.
Ja, du önskar en kaffekokare eller?
Ja, jag önskar mig en
kattpuppa. Okej. Det var inte någon som ville dig illa som gav det där. Nu ska vi knäcka honom. Hålla honom inhusen med.
Nej, det var det faktiskt inte. Utan det var att jag önskar mig en kaffekokare. Och så har jag också fått...
Vem fick du den av?
Mina föräldrar.
Mm. Mm. Jag har ju tidigare lagt fram teorin om att din mossa som har liksom, genom det här curlandet gjort dig... Då var det ju liksom Antons kliniska depression för länge sedan.
Ja, precis.
Men,
gamla goda tiden.
Ja, på den gamla goda tiden, ja. Men det kanske är så att det är medveten psykisk misshandel som har pågått hela livet. Och nu är det här bara en pusselbit i det. Ja, att du får en kaffe för att du inte ska komma ut.
Den sista...
spiken i kistan.
Ja, precis.
Det är nog bara 1% chans att det är så.
Ja, jag fick en kniv av min syster.
Ja, jag tror vi ser ett mönster här. Har inte du ett gammalt foto på dig när du får din första kniv?
Jag bara... Jo, för min födelsedag när jag något som 4-5 år något sånt, jag får min första morakniv.
Vem fick du den av?
Jag gissar mina föräldrar.
Det här caset blev bara starkare.
Det var en sån en morakniv. Jag gillar att tälja. Men sen den här, men min syrra, jag var tvungen att ge min syrra en krona för den kniven.
Är det någon skock?
Ja, alltså hon bara sa snabbt så får du ge mig en krona, för man får inte ge knivar.
Ah, det är som katter.
Ja, det är kanske det. Ja. För jag tänkte så här, min första tanke var skrock.
Mm.
Och sen min andra tanke var, eller är det någon lag att man inte får ge bort, alltså att knivar är ett vapen, att man inte får ge bort det utan man måste köpa det liksom.
Men det hade varit konstigt om det blev plötsligt lagligt att du gav din syrra en krona. Och så blev det, alltså så och att ni skulle bry er om det är någon av er, att det skulle kunna liksom, ni skulle kunna bli dömda för det liksom annars.
Nej, men det skulle vara om man i så här stor omfattning sålde jättemycket, eller så hade jättemycket knivar, så får inte de komma på villovägar.
Nej.
Alltså man får inte så här skänka liksom utan att det måste liksom finnas då kvitto på det, så att man ser var de här knivarna kommer ifrån. Om du skulle skänka det till liksom någon organisation som liksom ska göra något attentat och så, då ska man kunna se, alltså lite som man har ju koll på var, liksom vapen, var det säljs. Det får man inte heller sälja liksom utan. Och då tänkte jag om det kunde vara en sån grej. Men jag gissar att det är
skrock. Fick du ett kvitto av din syrra då?
Nej, det fick jag inte. Men därmed...
Det kan också att hon bara var extremt punk. Att hon behövde en spänn.
Ja, det kunde vara det.
Hitta på att...
Ja. Sen har jag också fått jag plus två fått en... en dag på Lucy's Diner. Som minst att jag berättade om Lucy's Diner.
Ja, var ligger Lucy's Diner?
Löddeköpinge tror jag.
En sån fake, alltså, 50s diner.
Ja, precis. Jag har aldrig varit där. Jag bara parkerade utanför en gång. Och så såg jag att det var liksom en skylt Lucy's Diner. Så blev jag intresserad, så gick jag in där på Google och googlade. Och så såg jag då att det var inrätt liksom som en sån 50s diner. Då blev jag lite sugen. Så nämnde jag bara det i förbifarten för min mamma någon gång. Så kom hon ihåg det och så fick jag det som en present också.
Så då det kanske till och med man kan få skjuts dit av din morsa.
Ja, det kan vara säkert.
Ja.
Mm.
Men,
jag tror det ingick i presenten. Själv då? Har du fått en dreidel?
Nej, jag har faktiskt inte firat Chanukka. Ja. Jag kollade upp varför man firar Chanukka. Det var en ganska bä anledning. Alltså det, för jul är ändå liksom frälsarens födelse, liksom en av de viktigaste. Ja. Men Chanukka är så jävla B. Det var liksom, man firar återinvigningen av ett tempel. Det är liksom inte ens invigningen av ett tempel. Det är ett tempel som återinvigdes. Det är så extremt löst.
Det är liksom som att man firar inte sin bröllopsdag, utan man firar om man så här, vissa gifter sig så här igen.
Renew the vows.
Så börjar man fira det lika stort som sin bröllopsdag.
Ja, större tydligen, alltså Chanukka ändå. Ja, det kändes som...
Då börjar jag misstänka att det är lite så typ att då har judarna sneglat lite på jul och tyckte fan vad de gör det till en stor grej. Alltså, och så blir de lite irriterade att så därför, alltså Hanukkan hade kanske annars bara varit en rätt liten högtid för dem. Mm. Alltså så som vi har
pingst
eller något sånt, ja precis.
Men ja, och så är det ju med Kwanza, var ju liksom, som, jag vet inte hur många afroamerikaner som firar det, men det är också lite bara att de ska ha sin egen grej.
Runt. Ja, den är väl rätt så ny påhittad heller. Jag vågar inte...
Jag tror de har plockat upp den från någon afrikansk tradition liksom, som är, jag har inte bra koll på den.
Nej, alltså jag bygger det bara på, eller grundar det bara på något Futurama-avsnitt där någon säger det. Det behöver inte stämma.
Men du firade i Trelleborg, så?
Ja, precis.
Mm. För jag firade här hemma i min lägenhet med Andrea Lennartsson och Pike.
Okej. Och tre stycken Felix jultallrik.
De tillverkas inte längre. Det var ett av de bästa skämten. Det var Jonas Strandberg och Johannes Agro Torstensson på den gamla goda tiden när det fanns Humorhimlen Lab, där man lite specialisterna debuterade i publika sammanhang. Då gjorde Agro då och Jonas Strandberg ett radioprogram, ett humorprogram, och där kom jag ihåg en dialog som jag skrattade högt åt, som var Agro säger så här: ska du ha en Felix jultallrik? Så har man sån pling från mikron, så säger han så här: men de tillverkas väl inte längre? Nej, men jag känner en kille.
Det är jävligt bra.
Nej, men jag gjorde lite så här...
Du firade med Pike och Andreas Lennartsson.
Ja. Vi gjorde, eller framförallt Andrea gjorde ett vegetariskt julbord.
Okej.
Men så det var liksom skinka och sill och Jansson och lite sånt.
Ja. Isak Jansson. Som serverade skinkan och sill.
Lennartssons frestelse gjorde hon.
Okej. Då är det inte fisk i då.
Nej. Även om
det är väl ansjovis i
Janssons. Och sen ja, men det blev mysigt, lite så här slackig stämning med en så här brasa på datorn och julmusik. Och
jag såg det. Jag kan ju vi har ju samma YouTube-konto.
Just det.
Du och jag. Så jag så när jag skulle in och söka på något, vad såg jag? Så, digital brasa.
10-hour fireplace.
Fick jag upp bilden att du har suttit på.
Andrea blev
lite mysigt på jul.
Andrea blev lite chockad. Hon tyckte att jag hade gått all in liksom för julfirad. För när hon kom till mig på morgonen och då liksom öppnade jag, då hade jag en sån här digital brasa, jag hade julmusik, jag hade klätt mig i röda kläder, en röd kangol och en röd tröja och så. Det är julens färger.
Vi har väldigt lite grön. I USA är ju grön väldigt mycket julens färg.
Granens färg. Det är ju mycket det säkert.
Ja. Men vi jobbar inte så mycket med grönnivå i övrigt liksom.
Nej, men man ser ändå det om det är tvåfärgstryck och det är grönt och rött, tycker jag det ser väldigt juligt ut. Men det kan vara den amerikanska influensen.
Ja.
Där.
Ja, men jag skulle säga att vi har röd, vit, grön. Medans i USA är det nästan grön och röd nästan jämn juliga.
Mm.
Kanske att röd edgade lite, men...
Och julservetter hade jag också, ljus.
Oj, ja, men då hade du ändå gått all in.
Ja, inte, mer eller mindre. Ja. Och Pike skulle komma förbi senare på kvällen. Och hon sa så här att... Andrea sa då att han kommer tro att du har tappat det. För att du har gått in. Så sa han, nej, han känner mig. Han kommer inte bli ett dugg förvånad. Så han kom dit och han sa, nej, det känns ju typiskt dig. Ja. Han är inte alls förvånad.
Jag var med om...
ett mirakel.
Nej, men kanske världens sämsta vakt.
Uh-huh.
Jag var ute på juldagen på en pub.
Var det vad heter det? Hemvändarfirande?
Ja, lite så, ja.
Mm.
Så, men vi satt där liksom, vi kom dit väldigt tidigt redan på eftermiddagen och käkade och drack.
Mm.
Och sen efter några timmar då liksom så började strömma in, om vi säger att vi kom dit vid 4-tiden kanske.
Mm.
Och sen
vi trällde bara idag.
Ja, precis. Mm. Alltså till den puben kom vi klockan 4 och så drack vi och åt och sådär.
Var det du polare då, eller var det familj?
Ja, men jag är polare och så. Så och där är ju... Och då framåt 11-tiden på kvällen så började ju liksom... Då började strömma in väldigt mycket folk.
Mm. Ja, så sent. Och
ja.
Så ni satt där från 16 till 23 liksom. Det är rätt många timmar.
Ja, men vi åt ju först och sådär. Så.
Men berätt men på lyset då, kan jag tänka mig.
Ja, men inte så farligt, för man hade supit rätt mycket på julafton. Då blev man, jag hade en sån dag där jag var rätt immun. Liksom, jag hade svårt att bli... Så jag blev aldrig packad. Liksom.
Nej.
Men så skulle jag... Och då när vi kom så hade de inga vakter, utan vakterna kom ju då först kanske vid 9-10-tiden någon gång.
Mm.
Och då började det bli inträde också, att det kostar 60 kronor och så ska man få en stämpel och så.
Mm.
Men i och med att vi hade suttit där hela dagen och inte varit ute, så hade jag inte tänkt på det. Och sen skulle jag bara gå ut och ringa en taxi. Så,
för att åka hem?
Ja, precis. Vi skulle åka hem till mina föräldrar och dricka lite öl där istället. Mm. Så vi orkar inte riktigt med allt folk då, som vi tänkte att det kommer att bli så smockfullt här.
Mm.
Så gick jag ut förbi vakterna och så ställde jag mig och så ringde jag taxi. Och sen tänkte jag, ska jag gå in och berätta för de andra att jag har ringt taxin. Och att den kommer om 5 minuter och så skulle jag hämta min jacka.
För du sa inte, jag går ut och ringer en taxi till de andra?
Nej. Jo, det sa jag innan. Mm. Att jag sa det till dem, liksom, att jag går ut och ringer en taxi. Mm. Så, men då efter jag ringt taxi, när jag ska gå in, så haffar vakten, då är det bara en vakt där, så haffar vakten mig och säger, stämpel. Så jag säger, nej, jag har varit här hela dagen.
Mm.
Du måste ha stämpel, annars kostar 60 kronor. Ja, men jag har precis beställt taxi, jag ska vara in och hämta mitt sällskap. Då får du vänta här med mig tills min kollega är här.
Ah, fy fan.
Jag har suttit här, vi har ätit och vi har suttit här sedan klockan 4. Jag gick ut och beställde en taxi och nu ska jag gå in och bara hämta mitt sällskap, sen ska vi gå.
Han trodde att du hade gått dit utan jacka till krogen liksom.
Ja, precis. Ja. Så sa han, nej, men du får vänta här med mig till min kollega kommer, så får du ta det med honom då.
Ja, då blev det en låsning för honom att du började käfta emot. Det gillar han. inte.
Ja, och då sa jag ja, men jag har inte tid med det. Och så gick jag. Och sen var det ingenting.
Gick du in då?
Ja, så gick jag in.
Aha.
Och han tittade så paff på mig liksom.
Där tog du ju ändå en risk. Där hade han ju kunnat botta ner dig liksom.
Ja, precis. Ja. Men det var också att alltså liksom dels att jag visste så att jag har varit här hela dagen. Jag har ätit och druckit där liksom.
Mm.
Han kan inte komma sen liksom och jag är inte en del av de besökarna som ska gå in för att festa där. Jag har varit där för att äta liksom och dricka på dagen. Så jag bara kände att det här orkar jag inte med liksom.
Mm.
Men absolut så i retrospekt så tänkte jag att han hade ju kunnat då, om han hade varit för han hade varit fel sorts vakt.
Mm.
Så hade han kanske tagit tillfället i akt liksom.
Ja, han var lite fel sorts vakt på andra sätt kan man säga.
Ja, precis. Men det när så så ett sånt Dan Brown eller Darren Brown som är så
mentalisten eller vad man
mentalisten är, precis. Han sa att man kan använda taktik att om man säger någonting random som någon är helt oförberedd på.
Mm.
Om någon kommer fram så här, hans exempel var då så här, att det kommer fram en full kille till honom och säger, vad fan vill du? Då svarar han, mitt staket är inte under 1,5 meter.
Och där får han på käften.
Då får han en sån jävla smäll.
Det är nog risken också.
ja, precis. Men enligt honom hade han testat det en gång då, liksom, och då blir det då avbryter man någon process i hjärnan enligt honom. Jag vet inte hur mycket så här, det är ju mycket skitsnack också.
Men, ja, jo, han är ju också något av en skojare även liksom, när han presenterar sina grejer.
Ja, precis. Men jag fick känslan av att det var en sån grej jag hade gjort.
Mm.
Att jag tyckte att han vakten såg så paff ut att han liksom han blev paff.
Det ja, du sa jag har inte liksom tid med det och bara gå in.
Ja, precis. Ja.
Jag tänker på Fantomen när han ska gå på flygplanet då som privatperson när han inte är Fantomen utan då så och Fantomen har ju en varg som ser ut lite som en schäferhund.
Ja.
Så folk, när han är privatperson så tror folk att det är en chefer.
Ja.
Så ska han gå på ett flygplan så säger typ vakten vid flygplanet ursäkta, man får inte ta med hundar på flyget. Så säger han, det här är ingen hund, det är en varg. Och så går han och så bara glider han förbi med ett leende på läpparna medan vakten står och bläddrar i regelmanual. Står och kliar sig i huvudet och tittar ner.
Det var exakt så jag gjorde. Att man börjar bläddra så finns det särskilda skäl då om man inte har tid att,
Ja men också att ja, det är kanske mindre risk att det skulle mindre chans att det skulle funka att ta med en varg på flyget och att han liksom inte stoppar honom då utan han bara såhär det här. Men han går förbi med ett leende och vargen bredvid sig. Men,
det finns ju även i Star Wars när Obi-Wan Kenobi säger these are not the droids you're looking for.
Mm.
Men då är det ju någon form av Jedi mind tricks är det ju då. Så då är det ju någon form av magi eller force som de kanske vill att man ska kalla det.
Ja, men Darren Brown är också så när han går så horse track race hästkapplöpningsbanan och så har han en liksom han har en icke-vinnande häst på sitt kvitto. Och så lämnar han in det och säger så här: this is the winning ticket. Och så typ så säger han så här: nej, det är det inte. Så här, yes, it is. Och så liksom slår han så här hotfullt bredvid. Och så då ger de honom pengarna. Men det känns som att det är så här hustrumisshandlar psykologi med någonting annat. Och liksom att de blir rädda för honom.
Men jag tror man kan, alltså, man kan nog komma rätt långt med den här självklara attityden. Jag hade ju en chef eller en ägare till företag jag jobbar på som som var den typen som liksom som ja, men gick in i alla situationer med inställningen att det inte var några problem.
Jo.
Att sen liksom kunde komma in så här, vi skulle ha ett bord för 12.
Mm.
Tyvärr det är fullt. Ja, 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 men det är nog inga problem. Det ordnar sig nog.
Mm.
Så nej, nej, men det vi har fullt här, ja, ja, det men det tror jag nog att det går på något sätt att ordna.
Mm.
Att man liksom tar kommando till folk är väldigt så obekväma.
Man sa ju sexuella sammanhang också. Nej, jag vill inte. Jo, men det tror jag nog. Det ska vi nog kunna ordna. Det är nog inga problem det här. Men, det märker man ju om man ska uppträda någonstans och de inte känner igen den i dörren. Om man säger så här, då säger man ju med den självsäkerheten, med vetskapen att man ska uppträda. Men jag ska uppträda ikväll. Och då är det ju i stort sett aldrig några problem att komma in.
Mm, nej, precis. För då jag hade ju ett trick när jag var så här runt 20 och gick på CSN och hade inga pengar.
Mm.
Och så var jag ute och drack. Och så visste jag, hade så här en kompis som var ihop med en DJ.
Mm.
Och hon hade så här berättat bara att, så här, att ibland så brukar hon hjälpa honom så här rigga upp lite DJ-grejerna. Och då får hon öl av stället liksom. Så då använde jag det så på andra ställen som hade DJ.
Mm.
Att jag kunde säga till i baren. Så jag det är egentligen snatteri, va? Men så jag hjälpte DJ:n och rigga upp så jag skulle få en öl.
Mm.
Och det funkar ju.
Mm.
För framförallt det är ju sån stressig miljö.
Ja, jo. Så att de, säger, om man, ja, man kan kanske till och med, om man vet vad någon av ägarna heter eller någon av arrangörerna, bara så att Anders sa att jag skulle få en öl.
Ja, man kan.
Då orkar de ju kanske inte kolla upp det heller.
Nej, man kan ju chansa på det.
Yeah.
Om det då är så en, även om man inte vet vad de heter, så kan man bara ta ett vanligt namn.
Nej, men det är ett bra trick. Jag tänkte på det här mitt staket är inte över en meter. Alltså så här, Pontus Lundqvist, en kompis som är serietecknare också. Han bodde, jag tror det var Torsby i Värmland, som var liksom en ganska bonnig håla där det var typ lite nassar där och lite andra som ville ge en på käften hela tiden, så berättade han.
Ja.
Och då så var det någon som kom fram till honom och sa så här:
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Erik, min kompis där borta, han sa att du hade kallat honom för bög. Och så sa han, nej, det har jag inte gjort. Kallar du Erik för lögnare? Och, då, och så skulle han gärna på käften, så han var tvungen att springa därifrån. Det var ju liksom en lose-lose situation.
Ja, precis. Helt omöjligt.
Men han sa att han i efterhand hade kommit på ett svar som han skulle, som han borde ha använt. Det vet jag inte om det hade funkat, men så om han sa Erik där borta, han sa att du har kallat honom för bög. Ja, du menar han Nils. Så nej, Erik. Ja, nej, det var Nils som jag kallar för bög.
Vad fick sån flashback till den tiden när alla, när folk liksom ville ge en på käften hela tiden med att liksom bara vara en sånt överhängande hot lite hela tiden, att kvällen kunde sluta med att man fick på käften. En gång jag och Jerry gick till vi hade en vanlig promenad i Trelleborg, och vi tog så här kvällspromenader ofta.
Med grusvägar.
Ja, just den här promenaden var inte på en grusväg, men då var det att vi gick, det var en sån nattöppet butik som hette En Trä, heter fortfarande En Trä, men nu är det inte nattöppet längre. Men den, så vi brukar gå dit och köpa Coca-Cola på glasflaska och sådär. Men så gick vi förbi då, så var det ett sånt moppegäng som då var, det var ett år äldre än oss, och sen var det några som var så här jämnåriga med oss som kom från en annan skola och sådär. Men de stod där utanför och så sa de någonting kaxigt när vi gick förbi. Och så svarade Jerry någonting på det. Så Jerry svarade något sarkastiskt liksom på det. Och då sa den ena killen så, vad menar du med det? Så sa jag, han var sarkastisk. Och så gick vi in och så handlade vi läsk. Och sen när vi gick därifrån så hade de gömt sig lite längre bort. Så jampade de oss och knuffade in oss i buskarna. Och sa kalla, att vi hade kallat dem sarkastisk. De visste inte vad sarkastisk betydde.
Nej.
Så de blev så provocerade av att de trodde att vi hade sagt något, att sarkastiskt var något äckligt liksom.
Men det kan ju finnas det kan också varit någon form av klasskonflikt eller klasshat liksom, att du säger, du som liksom akademiker använder ord som inte de förstår, och det kan också vara provokativt i sig.
Jag tror det var det som var det provocerande liksom, att de inte visste vad det betydde, och att det var liksom
att du skulle vara lite fisförnäm tyckte de liksom, eller lite fina.
Ja, exakt.
Men har du inte skildrat det här i just Grusväg, ditt manus som du skrev som ung tonåring?
Det kan,
eller gammal tonåring, jag vet inte hur gammal du var nu, ser du?
Jag minns inte om just den scenen.
För att jag kommer ihåg att men du var ju väldigt inspirerad av fucking Åmål, och så skrev du ett eget manus som hette då Grusväg, som vi, vi agerade ut en del av den i Agros lägenhet i Göteborg någon gång i Specialisterna podcast, och jag känner igen precis den här scenen. Att den här tror jag var skildrad i det manuset.
Okej, men det är möjligt att det var ja, det är en sann berättelse.
Men
det var en annan gång också som det var en kille som hade gått på min skola, sen bytte han då i sjuan, åttan någon gång, och han var rätt kraftig liksom.
Kraftigt överviktig.
Ja, men sen träffade jag honom på någon sån här fest i nian. Då gick han på en annan skola, hade väl blivit lite tuff och gått ner gått ner också.
Gått ner sig i skiten. Gått ner sig i dragträsket. gått ner i vikt.
Så det bara, vad sa jag det till honom? Tjena, fan vad du har gått ner i vikt. Och då blev hela den festen bara att han blev svin och hämtade sina polare, så skulle de pryla mig, och så mina polare fick hoppa in. Alltså, och det var också sånt, det var ju en komplimang liksom.
Ja, men han kanske inte ville bli påmind om
att han hade varit, nej, men det är också då att alltså att vilja slå ner någon. Man kan väl säga så, man kan väl visa det kanske då med att man är lite bara inte blir så glad av att någon säger det.
Men, nej, men för det mesta så var det ju att de som vill slåss, det var ju ofta dels alltså kanske att positionera sig lite i gruppen eller liksom att,
ja,
att och så var det mer att man försökte hitta någon anledning att bråka liksom. Det var ju väldigt sällan det var någon som blev så kränkt att, ja, att de liksom, de var det enda utvägen de kände var slåss. Det var snart tvärtom, ja, att de verkligen letade efter bråk.
Det tänkte jag på också nu med Albin, har jag ju på tal om kränkt.
Mm, just det.
Albin har ju varit lite i ett, han kan kanske prata lite mer om det när han är med nästa vecka gissar jag.
Ja.
Men vi kanske bara ska nämna det, för det är kanske många lyssnare som är sugna på att höra lite.
Ja, självmordsgate.
Ja, det var väl att lite kortfattat att Albin
tog livet av sig.
Ja. Albin skrev ett skämt, ett jul/självmordslinjeskämt.
Ja.
Och sen tog det fart på Twitter som jag har förstått det.
Mm, folk blev alltså så, det är ju en grupp, ja, ungefär du tänkte då att de blev arga på samma sätt som folk blev arga över våra pedofilskämt.
Ja, eller
att de går runt och liksom att de vill bli kränkta och bara leta efter en anledning, ungefär som tonåringar som vill slåss.
Ja, precis, att det är samma
mekanismer.
Ja, exakt.
Jo, men det tänkte jag, eller inte den jämförelsen, men jag tänkte verkligen på att de reagerar med samma upprördhet, att, det känns lite som att de letar efter, går runt och letar efter anledningar och blir kränkta.
Ja.
För att det ger kanske dem någonting, jag vet inte.
Ja, alltså jag tror det är rätt så destruktivt överlag liksom, och jag tror inte det ger så mycket mer än att man själv bara mår sämre av det. Men, men det kan ju vara lite som att också så om man inte mår så bra så blir man så mår man bättre, så vad är det man säger, misery
loves company,
eller? Ja, precis, ja, exakt.
Ja, nej, men det tar vi upp med Albin nästa gång.
Ja, precis.
Specialisterna. Bara killar.
Vi kanske ska rycka skynket av den här cliffhangern som jag
Europas
en av Europas många det, cliffhangers.
Ja, precis. Simons personliga helvete. Det är ett helvetesdygn då, som jag förstått
det. Ja, det var mer eller mindre ett helvetesdygn. Men det började med att jag men runt julhelgen någon gång. För det här var innan julafton strax. Som jag hade tänkt så här, men nu allting lugnar ju ner sig. Det är väldigt lite jobbgrejer som man behöver göra. Alltså det, även om jag är självanställd liksom, men det är ofta, det är mycket såna här liksom telefonsamtal och olika grejer som vanligtvis upptar ett långt tid av dygnet, tycker jag. Men under julen så har man lite mer, jag har lite mer julfrid. Och då tänkte jag,
men lite mer julfrid under julen än resten av året.
Ja, men jag tänkte på, jag la upp ett skämt på Instagram om judefrid. Jag har ju en stand-up på till om det. Men då så tänkte jag, men nu kommer jag ha mycket tid att klippa mina problem avsnitt 5. För jag har spelat in 4 inspelningsdagar av mina problem avsnitt 5.
Mm.
Och det liksom, ja, men då tänkte jag, men då har tid att klippa det. Och så tänkte jag, men nu sätter jag igång och skulle ta fram hårddisken där liksom alla råfilerna ligger, allt det tunga filmade materialet. Och hittade inte den liksom där den brukar ligga. Och då tänkte jag, här, okej, jag kanske har lagt in någon annan låda eller något sånt där. Började leta i lägenheten. Jag hittar inte den. Börjar få mer och mer panik liksom.
Ja, det förstår
jag. För alltså det finns råmaterialet, finns det liksom en kopia av. Det Adam Hilario som är regissör, han liksom, han har ju lite mer så rutiner hur man gör på film och tv-inspelningar, att liksom det första man ska göra är liksom att köpa 2 stora bärbara hårddiskar liksom och backa upp varsin kopia.
Mm.
Och det hade vi gjort. Och han hade liksom en kopia och jag hade en kopia. Mm. Men grejen är att han hade åkt till Filippinerna på semester. Alltså på ganska lång semester. Och dels så var jag ju så här, dels så skulle jag inte komma åt hans kopia från tidigast när han kom hem från Filippinerna i då början av januari. Och då skulle jag liksom förlora all den här tiden jag hade tänkt lägga på klippa. Plus att jag hade klippt ganska mycket som jag bara var sparat på min hårddisk som jag inte hade backat upp liksom. Så ganska mycket så arbete som skulle gå förlorat. Och då att om han hade tagit med hårddisken till Filippinerna så kändes det lite osäkert att han skulle åka omkring med den enda kopian av råmaterialet då. Då jag började känna en rätt hög stress på gränsen till panik. Och jag letade som fan liksom. Så började ringa. Jag kom på att jag hade varit i Göteborg några dagar innan. För jag hade inte klippt på ett par dagar, så att det var så här, fan, kan jag ha glömt den någonstans i Göteborg? Alltså jag hade kört på en klubb som heter Viva där. Viva Comedy, och jag hade bott på Gotia Towers hotellet. Så jag ringde till Gotia Towers. Det här var då en fredagkväll. Så jag ringde dit och de sa så här, men var Lost and Found är stängd över jul, sa de först. Och jag bara, fan också. Och sa så här, är du helt säker? Så kollade hon upp det och sa, nej, men de har faktiskt öppet imorgon. De öppnar klockan 8 imorgon. Så okej. Och så ringde jag SJ och de hade också, deras Lost and Found var också stängd. Liksom. Jag tänkte, jag har vid något tillfälle glömt ett ganska viktigt anteckningsblock på tåget. Så jag tänkte, är det den här fickan framför mig? Så det skulle kunna vara där jag hade glömt den, eller på hotellrummet. Och hårddisken. Och så, men så, sen så letade jag i typ ett par timmar hemma liksom, du vet, alla skrymslen. Jag tänkte, vad fan kan jag lagt den? För jag tänkte, det är så jävla otyp, det hade varit så otypiskt med också att bara liksom förlägga den viktiga hårddisken på tåget eller på hotellrummet eller någon annanstans. Jag fattar liksom inte alls var den var. Men till slut så behövde jag mår ofta rätt dåligt också med inomhus för mycket, så jag behövde komma ut lite. Och så gick jag till Snotty och träffade Pike och Fabian Mångård, en kompis. Och tog typ ett par öl som så här lite lugnande. Det kändes som lugnande medicin i flytande form liksom. Och då började det kännas lite bättre också. Den här paniken började lägga sig. Så gick jag hem och sov och satte klockan på 8 då på morgonen. För det var då Lost and Found öppnade på Gotia Towers. Och så ringde jag dit och fick prata med en kvinna då i Lost and Found. Hon var typ kanske centraleuropé som pratade sådär svenska, skulle jag säga. Liksom att hon förstå halv, alltså prata okej svenska, verkade förstå helt okej. Och jag sa då att jag bodde i rum 1370. Jag berättade vilket datum jag bodde där liksom. Jag checkade ut det och det datumet, och jag kan eventuellt ha tappat bort en bärbar hårddisk. Jag hörde på henne att hon inte riktigt visste vad en hårddisk var liksom. Jag försökte förklara så noga jag kunde. Och jag sa liksom att det stod mina problem, avsnitt 5, skrivet på den. Och hon sa, ja, jag ska kolla. Så ringer jag tillbaka om 5-10 minuter. Och så lade jag på luren och väntade liksom. Det gick 5-10 minuter. Ingen signal. Det gick en halvtimme. Då ringde jag upp Gotia Towers och blev kopplad till Lost and Found igen. Och då sa hon så här, ja, jag försökte ringa dig. Men jag kom inte fram. Så nähä, okej. Vi har hittat din hårddisk. Oh. Jag bara sa, ja, fan, vi blir skitglada. Det var sån otrolig lättnad. Och så sa hon så här, ja okej, vill du att vi skickar den till dig? Eller vill du hämta den? Så här, jag bor i Stockholm. Jag vet inte riktigt om det är någon jag känner som kan hämta den och sånt. Men hon verkade inte, det var så svårt att kommunicera med henne, för hon förstod liksom inte riktigt. Så att jag tänkte, ah, men det är nog lättast om du bara skickar den. Så, så sa jag så här, har ni min adress? Och så sa hon så här, jag lämnar den till de som ska skicka den. De har allt. Jaha. Ja, jag kan inte få prata med dem då som ska skicka den. Så, nej, det var bara det. Jag behövde bara veta. Det kan vara ganska dyrt att skicka. Jag bara, om du... Så, ja, men jag betalar såklart liksom portot. Det är inga problem. Ja, hur mycket är du beredd att betala? Så, ja, nej, men det, betala, det kan ju kosta vad det kostar vill, typ. Det... Okej, det var det enda jag behövde veta. Då kommer den till dig. Hej då. Och jag tänkte, ah, okej. Okay. Ja, jag la på då, så ringde jag till receptionen då i Gotia Towers. Och så sa de... så sa jag att jag hade lite problem med kommunikationen. Så sa hon så här, men hon som jobbar där idag, hon kan bra svenska. Så här, men jag pratade med hon som jobbar där idag. Det var, alltså hon kunde rätt bra svenska, men det var ändå lite problem med kommunikation. Det var så här dålig täckning där också. Och, det var, och hon lyckades inte ringa upp mig. Hon försökte ringa mig. Och det lyckades, och det kom inte fram liksom. Så sa hon, ah, okej, men jag ska gå ner till Lost and Found och kolla så att allting har gått rätt till, sa hon. Men jag står i receptionen nu, så jag kan göra det under min lunchpaus typ. Och så väntade jag då till hennes lunchpaus. Eller jag väntade några timmar. Inget svar. Och sen ringde jag tillbaka igen, så sa hon i receptionen, jag har försökt ringa dig, men det kom inte fram. Och då så började jag så här, kolla upp, liksom ringa polare som sa, kan du testa att ringa mig liksom? Och de testade att ringa mig, de kom fram liksom, så att det verkar inte vara något problem. Och så sa hon, ja, jag var nere och kollade i Lost and Found, vilket datum var du checkade ut? Så berättade jag om det var den 18. Ja, okej, okay, för det var inte det hon hade hittat. Det var inte den 18, det var någon som hade checkat ut idag. Och vilket rum var det? Ja, men det var 1370. Ja, det var inte det rummet hon hade hittat den i. Så, men det var en hårddisk, det stod mina problem. Nej, det var en laptop. Det var också det. Och jag bara, vad fan, det var ju allt det där, den här lättnaden som jag hade fått när hon sa att jag hittade en hårddisk, den bara liksom rann av mig och då tillbaka till panikläge igen liksom.
Ja, och värre än innan.
Ja, och att jag blev irriterad också för barnet.
Ja.
Och så sa jag, och jag sa så här, men det var ingenting som var upphittat i rum 1370, så checkade ut den 18. Så, nej, där var inget upphittat. Och så sa jag, men jag litar inte riktigt på henne liksom. Hon har varit så jävla förvirrad, hon där nere i Lost and Found. Så kan inte du gå ner och bara kolla i Lost and Found ifall det finns något som i det rummet liksom. Och så sa jag, jo, men jag kan göra det på min nästa rast. Och så sa jag, ja okej, okay. När är den? Ja, men den är om 2 timmar och sånt där. Okej, men kan du, för att det verkar som att ni inte kan komma fram till mig. Så här, jo, men det har inte varit något problem. Vi har ringt till jättemånga olika folk. Det är bara ditt nummer som jag inte har lyckats komma fram till. Och så var det väl så här, okej, men då ringer jag om för jag kunde komma fram till dem uppenbarligen liksom. Så jag ringde dem då efter 2,5 timme eller någonting. Och så. Ja, vi har hittat din hårddisk. Den var där.
Fel person på fel plats.
Ja.
jävla dåligt.
Ja.
Så nära att skicka någon laptop till
dig. Ja. Jag vet fan om de hade min adress där liksom sparade. Hade... Ja. Det var jättekonstigt allting. Så, ja. Men jag bara, fan vad fett. Så här, kan du, då vill jag också dubbelkolla att det var den. Liksom. Så frågade jag så här, ja, vad står det på hårdisken? Och hon bara så här, hon började skratta då så här, du gjorde min dag nu, att det stod mina problem på den, tyckte hon var jättekul.
Okay.
Alltså dels då att man har en hårddisk där man har sparat sina problem, och dels att jag uppenbarligen hade väldigt mycket problem just då. Men då sa hon också så här, ja, men ska vi skicka den eller kommer du hämta den? Och jag var lite så här då att men just eftersom det var den 20:e då så kan, och jag ville jobba i julhelgen liksom med och klippa avsnittet. Ja. Så tänkte jag fan det kommer ju vara svårt att få Postnord, och de är ganska opålitliga och skicka det. Så jag skrev till jag sa så här, jag återkommer om en timme eller två. Och säger hur jag ska göra. Antingen jag ska se om jag har någon kompis som ska åka mellan Göteborg och Stockholm snart. Så jag skrev på sociala medier om det var någon som skulle... Det hade jag förresten redan skrivit då första gången jag trodde att den fanns där. Då hade jag skrivit på sociala medier, är det någon som ska åka? Sen raderade jag när jag då fick reda på att inte... Att det inte var den. Och sen skrev jag igen, så här, är det någon som ska åka mellan Göteborg och Stockholm i dagarna? Och då fick jag ganska snabbt svar från Ina Lundström, komikern. Hon sa så här, ja, jag ska åka, vi ska åka hela familjen tåg typ klockan 2 idag. Men vi har väldigt tunga väskor och så där. Vi kommer inte kunna plocka upp hårddisken någonstans från. Det skulle vara ifall du kan fixa så här, ja, men jag kanske kan ringa ett bud eller någonting som kan leverera den till stationen eller var ni är. Så sa hon så här, ja, men vi drar hemifrån typ 12:30. Så om ni kan komma till min lägenhet innan 12:30 så kommer det lösa sig. Då kan du hämta den på stationen sen. Så ja, fan fett, tack så mycket. Och så ja, men jag ska se om jag kan läsa. Så ringde jag till hotellet och frågade så här, skulle ni kunna skicka ett bud? Alltså, ni kanske samarbetar med någon budfirma eller sånt som har möjlighet att skicka det. Jag betalar allting, men det är nog lättare om de hade någon. Så sa hon så här, ja visst, det kan vi göra. Jag ska bara kolla upp hur vi löser det här. Jag ringer upp dig. Och jag bara, nej, det här, jag har inte tid. Alltså så här, ni kommer inte fram. Vi kan göra ett test. Att du testar att ringa mig och se om du kommer fram. Och ifall vi inte gör det så ringer jag upp dig direkt. Och så testar hon, det kommer inte fram. Så ringde jag upp henne. Och så sa jag, men testa att ringa från ditt privata nummer. Och så sa hon, okej, det kan vi göra. Och så ringde hon från sitt prata nu, men då funkade. Så det var ju uppenbarligen något fel på deras växel eller någonting. Jag har ingen aning.
Ja,
för då liksom skickade de den i en taxi. Och jag tänkte så om taxichauffören, om han inte får tag på Ina liksom. Om de har gett fel nummer. Jag gav ju Inas telefonnummer till hotellet just som skulle leda till taxichauffören. Och så skulle han ringa till hennes lägenhet när han var utanför. Det är rätt mycket som kan gå fel där. Liksom,
att
så jag tänkte, då är det bra att jag kan bli uppringd om något går snett.
Ja, precis.
Så det var så och så liksom... Sen tog det ganska lång tid för taxichauffören. Det kostade typ 500 spänn. Så det var ändå hyfsat billigt bud. Och sen hämtade den på kvällen då av Ina. Lämnade den på stationen i Stockholm. Så jag åkte dit och hämtade den.
Så känns det bra eller?
Ja, det känns bra. Det var skitskönt att få tillbaka den då. Och den känslan av att få tillbaka någonting. Den är ju nästan så stark att den ibland liksom... Alltså jag tror jag gick ungefär, om inte plus minus noll, så lite med vinst i glädje liksom.
Ja, alltså om du räknar då din stressen och det.
Mm.
Och alltså hade du velat ha det ogjort?
Nej, för nu när jag sitter, nu är jag mycket mer motiverad att klippa, att jag tar liksom inte det för givet på samma sätt. Nu sitter jag så här, men fan vad skönt att jag kan göra det här nu. Och, och det hade ju varit ett helvete om ifall Adams hårddisk också kom på villovägar. Då hade det varit självmordstankar liksom. För det är ändå så här, extremt mycket planering. Jag vet inte om alla förstår hur mycket jobb det är med att spela in ett sitcom-avsnitt. Alltså dels i så här planering och det är så många personer som lägger ner så mycket tid och liksom fyra inspelningsdagar som är ofta så här typ från 9, ibland kanske över 8 på morgonen till 10 på kvällen liksom. Och det har varit omöjligt att få folk att ställa upp. Då hade man ju fått betala dem 100 000 var ifall de skulle så här, nu ska du göra 4 inspelningsdagar till liksom.
Det hade ju
varit kört liksom.
Men så du hade inte velat ha det ogjort, utan nu så det känns liksom...
Ja, jag tror jag gick med vinst i slutändan, men det är svårt att mäta panikkänslor.
Skulle du vilja att allting du gjorde då var så här? Att du alltid stötte på så här, att du ska gå ner till Big Ben och köra stand-up? Så liksom snubblade till på vägen, tappade din setlist. Det kommer ner till Big Ben, jag vet inte, var är min setlist? Får du gå ut och leta efter den och sen hittar du den. Så där var den. Att du vill ha allting i livet för att
Ja, det låter jobbigt. Men jag har varit med om det när jag skulle köra på Skalateatern någon gång. Jag hade gjort en setlist och liksom och jag hade käkat hamburgare innan på någon restaurang innan. Och sen så bara kom jag, vad fan är min setlist? Och så ringde jag till restaurangen. Och de sa, fan det här bordet har vi rensat. Men vi kan kolla i soporna om vi hittar den där. Och så hittade de min setlist i soporna. Och så typ gick jag dit och fick hämta den.
Och som på planet till Japan.
Mm.
Så... Så hade man fått min mat på en bricka.
Mm.
Sen hade jag lagt min plånbok på den brickan.
Ja.
Och sen hade jag inte tänkt på det. Sen hade de hämtat min bricka och slängt det.
Slängt plånboken?
Ja, för de bara slänger liksom allt som är på brickan. Så här,
det är lite mannen som slänger viktiga saker.
Ja. Men jag bara märkte det så en halvtimme senare och så var fan i min plånbok någonstans. Mm. Jag skulle väl beställa någon dricka eller något sånt. Så får jag pussla ihop i huvudet så här, för jag tänker, jag har inte varit på så många ställen. Så till slut med uteslutningsmetoden inser jag så att jag måste ha lagt den på brickan. Om antingen är det någon passagerare som har snutt den, eller så har jag lagt den på brickan och så har den slängts. Så då gick jag bak där, så det slutade med så här 2 flygvärdinnor som satt och rotade igenom soppåsen. Men då blev jag också så här jätteglad när jag fick tillbaka den.
Då gick du med vinst känslomässigt, eller?
Ja, det gjorde jag. Verkligen.
Så egentligen borde man göra så mot barn, att så här, man ska gömma deras favoritnalle och sen så får de tillbaka den.
Det finns väl sån trend på att man ger, att man ska typ ge tråkiga saker i present och sånt till barn och så filmar de det. Det tror jag är han Jimmy Kimmel Tonight Show. Jag vet inte exakt vad det är, men det känns lite sadistiskt.
Nej, man vill se besvikelsen i ögonen. Ja, har du sett filmen Känd från TV? Jag tror det är den Fredrik Lindström-filmen.
Jag tror inte jag sett det, jag vet vilken det är.
Men därför med det är en kvinna som har en dotter, en litet, ett barn liksom, och så hon gömmer sig så att, tills barnet får panik. Och sen kommer hon fram så här, och så liksom visar barnet lättnad och kärlek och så här. Men det är väl så här, bara ett sjukligt beteende.
Ja,
men om barnet går med vinst då liksom känslomässigt, så är det ju ändå en god handling.
Ja, det är det. Specialisterna. Specialisterna. Vi ska göra lite reklam för vår turné också. Vi åker ut i början på mars.
Mm.
Det börjar. Ja, det kommer till massa städer. Nästan
ja, 28 ställen.
Ja.
Ja, det beror på vad man räknar till städer. Ort, många orter också.
Om du bor i en svensk ort så är det väldigt stora chanser att vi kommer till den orten.
Det är 50% chans om du bor i en svensk ort.
Ja. Och det är väl 100%, nästan 100% att din inte riktigt 100%, men att om inte så kommer vi till en ort nära dig. Så köp biljetter på specialisterna.se.
Mm.
Heter uppvigling och förledande av ungdom.
Vi har sålt slut i Växjö och Malmö. Men det finns, redan, det finns redan en extra föreställning till
Göteborg,
till
Växjö. Är nästan
ja, Göteborg är nästan slutsålt. Men det finns en extra föreställning till Växjö. Och det ska komma en extra föreställning till Malmö också.
Ja.
Men vill man vara helt säker, man kan ju åka in till Lund också. Där finns få biljetter kvar. Men...
Ja. Så ja, de är som smör säljer du ju.
Ja.
Så,
det är inte lika stort utbud som smör dock. Alltså smör finns ju i fler svenska butiker. Det är större utbud.
Ja, men om procentuellt... du tänker som i Norge under smörkrisen.
Ja.
Att det är lite så då.
Ja, ju för att det tagit slut på sina ställen nu.
Ja,
och att smör var ju billigare då, men nu kostar det nästan 300 spänn.
Ja.
Ja, det är en bra metafor. Eller liknelse.
Ja, en liknelse, ja precis.
Ja, du sa som, då är det en liknelse.
Ja, precis. Jag ska springa vidare nu, men då finns det väl bara en sak kvar att säga, va?
Rabba-dabba tip, tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.